Min TikTok-video har fått över 1 miljon visningar på 24 timmar. Jag har delat min första video om föräldraskap och den har blivit viral. Jag är 19 år gammal och ligger på BB med min nyfödda son i famnen. Rummet är tyst och främmande, men jag känner mig ändå som hemma för första gången på länge. Kanske för första gången någonsin. Mitt barns små andetag känns så bekanta. Och det är som att allt jag har gått igenom i livet har lett mig hit. Samtidigt är det så overkligt. Jag känner mig både stor och liten på samma gång. Jag får alltid höra att jag är en gammal själ och så klok för min ålder. Men å andra sidan har jag ju knappt hunnit bli vuxen. Jag har redan byggt en karriär och rest omkring i världen på stora jobbuppdrag. Men ibland tvättar jag fortfarande kläder i fel temperatur eller råkar glömma en röd skjorta bland allt vitt så jag får en helt ny rosa garderob. Min son tittar upp på mig med sina nyvakna klarblåa ögon och tar tag i mitt finger med sin lilla hand. Och med ens slutar omvärldens brus att surra. Jag har fortfarande stickningar i hela kroppen efter kejsarsnittet och har inte orkat byta om från sjukhuskläder till mina egna. Men det bryr mig inte om. Medan jag bäddar in sonen i en orange filt som ser enorm ut på lilla honom så viskar jag. För dig kommer jag göra allt i hela världen och lite till, Nate. Det var som att något sa klick första gången jag träffade min son. Den där villkorslösa kärleken som jag hade trott att bara existera i filmer kunde jag känna så tydligt nu. Ett helt nytt kapitel började och det blev starten på ett liv så mycket vackrare och mer meningsfullt än jag någonsin hade kunnat föreställa mig. Jag visste nog inte så mycket om föräldraskap än. Men en sak var säker. Jag skulle vända ut och in på mig själv och göra allt i min makt för att bli den bästa möjliga föräldern och tryggheten för min lilla son. Att bli mamma blev den stora vändpunkten i min historia där jag gick från alla de tidigare versionerna av mig själv och äntligen landade i den jag är idag, den riktiga jag. Det känns som att jag har levt flera olika liv. Jag har varit det spralliga, bubbliga barnet som bara ville showa och sjunga. Jag har också varit det missförstådda barnet som inte kände mig sedd och hörd. Tonåringen som fick leva sin dröm, stå på stora scener och göra karriär. Och den osäkra tonåringen som kämpar med hjärnspöken och nästan mister livet i en ätstörning. Jag har varit lite som en katt med 9 liv. Och i de 9 liven har jag hunnit gå igenom så mycket, både på gott och ont. Men jag har ändå alltid landat på fötterna på något vänster. Och det som har varit sig likt i alla perioder är min målmedvetenhet och att jag aldrig slutar kämpa. Jag heter Molly Rosenström och jag är din sommarpratare idag. Jag ska prata om hur jag har rusat fram genom livet, gått igenom svåra kriser, men till slut landat i mig själv som mamma och blivit ett viralt fenomen på sociala medier. Jag är 5 år gammal och håller hårt i pricken. Pricken är mitt favoritmjukisdjur. En liten vit och svart prickig hund som är sliten för att jag har med honom prick överallt. Tårarna bränner bakom mina ögonlock. Jag känner mig missförstådd och det känns orättvist. Antagligen var det något nytt experiment eller banbrytande idé jag tyckte att jag hade kommit på som resulterade i rodd, stök och att någonting gick sönder. Typiskt mig. Så istället för beröm fick jag käll och en stor suck. Jag sitter i mitt rum i ett hav av mjukisdjur, dockor med avklippt hår och plastinstrument. Jag gör små ljud och konstiga leten i hopp om att mamma ska förstå att jag vill att hon ska komma och trösta mig. Jag önskar att hon kunde läsa mina tankar. För jag kan absolut inte med ord förklara de stora bubblande känslorna jag bär på. Ett av mina första minnen från barndomen är en förskolelärare som suckar och säger att jag är för vild och måste lugna ner mig. Det blir ofta fel fast jag menar väl. Jag blir tillsagd att ta det lugnt, inte vara busig och sluta vara vild som pojkarna. Jag ska prata tystare och inte störa. Men jag vill inte hålla mig till den fyrkantiga mallen och de synliga och osynliga reglerna som finns kring hur man ska vara. Jag testar gränser, hoppar upp på vilostunden och ser hur länge jag kan springa runt mellan madrasserna och berätta spökhistorier för de andra barnen innan någon säger åt mig att sluta. Men bakom min busiga och spralliga yta finns det mer. Jag vågar inte berätta hur jag egentligen känner. Så istället börjar jag hitta strategier och lär mig att gå in i karaktärer. På lågstadiet blir det väldigt påtagligt. Jag börjar spegla de andra och blir nästan som en skådespelare i olika roller. Hur bra kan jag lära mig jargongen de coola flickorna i klassen har så att jag kan smälta in bland dem? Kan jag imponera på pojkarna på musiklektionen om jag lyssnar på de där heavy metal-banden de pratar om, fast jag egentligen starkt ogillar den musiken? Märks det att jag inte förstår varför alla skrattar, om jag bara skrattar minst lika högt eller helst ännu högre? Min mamma börjar kalla mig för en kameleont, för jag passar in överallt. Men inuti känns det mer som att jag inte passar in någonstans. Jag står på scen. Det är vårt vardagsrumsgolv hemma i lägenheten i Helsingfors. Publiken består av min syster, mamma och mormor. Jag har på mig en svart gymnastikdräkt och i handen har jag en plastmikrofon. Välkomna till min show. Får jag se era biljetter, tack? Säger jag och tar glatt emot låtsasbiljetterna som jag har delat ut. Sen sjunger och dansar jag så länge jag får tills publiken tröttnar. Min mamma säger att jag började sjunga innan jag kunde prata. Och när jag var 6 år gammal berättade jag att jag ska bli artist när jag blir stor. Jag var bestämd och målmedveten redan då. Musiken har alltid varit en naturlig del av mitt liv. Och det är inte så konstigt att jag blev just låtskrivare och artist. Sedan barnsben har jag flytt till musiken när det har varit för jobbigt att sätta ord på känslor. Musiken har varit en kanal för både glädje och sorg. Där jag fritt kan vara mig själv. Utan att det känns för naket. På 1:an i lågstadiet spelar jag in min första egna låt i studion med pappa och hans band. De mutar mig med choklad när jag börjar bli trött på omtagningar. Mitt långa solblekta hår är rufsigt och oborstat som vanligt. Mamma fick alltid kämpa med att övertala mig att borsta håret, ha på mig rätt sorts kläder, klippa naglarna och borsta tänderna. Allt som kändes som slöseri med tid och gjorde att jag fick pausa från det enda som var viktigt. Att sjunga, dansa och springa omkring. När jag är 13 år vinner jag sångtävlingen Voice Kids som blir dörren till mitt första skivkontrakt och debutalbum. Det är stressiga dagar med tv-intervjuer, svåra frågor på finska som jag kämpar för att klämma fram snabba och begripliga svar på. Det är smink, stylister, studiodagar, fotograferingar och allt det där som jag har drömt om sedan mina första konserter hemma på vardagsrumsgolvet. Men ganska fort börjar något skava. Jag minns det så väl. Ögonblicket som var en av de första stunderna i en kommande snöbollseffekt. Jag sitter på en strandrestaurang på Bali och tittar ut mot det overkligt blåa havet och sandstranden som sträcker sig så långt ögat når. Gatuhundar springer omkring och det är fuktigt och klibbigt i luften. Vi har precis blivit klara med att spela in dagens scener för min musikvideo. Runt bordet sitter mitt team och pratar och skrattar. Men jag är försjunken i mina tankar. Jag har studerat menyn i en evighet. Men jag hittar inget jag kan beställa. Jag har ju bestämt mig. Jag måste bli smalare om jag ska bli tillräckligt bra. Jag måste bli bättre. Jag är 14 år gammal nu. Och har fått åka till andra sidan jorden för att leva min dröm. Men jag njuter inte som jag borde. Istället är jag fylld av oro och ångest som jag hoppas att jag döljer tillräckligt bra bakom leenden, artiga fraser och bortförklaringar om att jag bara är lite trött eller att jag redan har ätit. Ingen får märka att något är fel. Jag har lidit av duktiga flickansyndromet så länge jag kan minnas. Och nu skulle självkritiken och strävan efter perfektion komma in här också. och ta ifrån mig glädjen från det jag älskar allra mest, musiken. Snabbt och hastigt utvecklar jag ätstörningen anorexi. Och sommaren jag skulle vara på topp, göra mitt livs bästa spelningar och blomstra i karriären, så ligger jag istället på behandlingshem och försöker hitta viljan att leva. Eller åtminstone äta måltiderna jag behöver för att kunna leva. Min mamma tittar vädjande på mig med rödgråtna ögon. Snälla Molly, bara ät för Guds skull. Mitt rum på behandlingshemmet ekar tomt och är opersonligt. Vita väggar, vita trista skåp och en oinbjudande säng. Jag är helt apatisk och orkar inte ens svara. Mitt ansikte är likblekt och glimten jag brukar ha i ögat är borta. Jag har en dagbok som jag skriver i under min vistelse. Och på första sidan står det: kommer jag någonsin bli lycklig igen? Kommer jag kunna skratta igen? Varför är jag så misslyckad? Och några sidor senare står det: jag orkar inte mera. Jag vill hem. Jag har varit här i 20 veckor nu. Mitt första lov, Loma som alla säger här, gick så dåligt som det bara kan gå. Det började någorlunda bra, men sen åkte vi till Borgo och jag vägrade äta mellanmålet. Men vad trodde de? Pappa han blev arg och sa att jag förstör mitt liv och att jag är så otroligt dum. Jag begriper inte att de ännu inte har förstått att det verkligen inte hjälper situationen. De säger gång på gång: förlåt, vi är bara så oroliga. Men sanningen är att varje gång de säger något sånt förlorar jag ännu lite mer hopp om att bli frisk. Allt känns tungt. Min sjukdom var en svår prövning för hela familjen. Och det gör ont i mig att tänka på hur mycket hemskt min ätstörning orsakar både mig och så många i min närhet. Men någonstans i den sorgliga men lite komiska dagboken så vänder det. Behandlingen börjar hjälpa och jag får långsamt tillbaks min livsglädje. Träden får vackra höstfärger och jag är snart redo att åka hem igen. Några veckor senare sitter jag och mamma i vår lilla svarta bil utanför min skola och äter lunch tillsammans. Jag går i skolan igen, men mamma har tagit på sig den viktiga uppgiften att se till att jag håller mig till matschemat. Så där sitter vi och äter lunch i bilen medan resten av eleverna är i skolmatsalen. Men stämningen är annorlunda. Jag skrattar och är lite mer mig själv igen. Vi pratar om vanliga saker och måltiderna är inte längre en krigszon med skrik och gråt. Det är inte längre mamma mot mig och min sjukdom. Nu är det jag och mamma tillsammans mot sjukdomen. Mamma har alltid varit min stora trygghet. Hon har funnits där för mig i vått och torrt, oavsett vad. Vi brukar äta popcorn och titta på deckare, ta bilturer runt stan bara för att kolla läget och lyssna på våra favoritlåtar och ibland stanna för att äta hamburgare och glass. Min tokiga och underbara mamma. Av henne har jag ärvt mycket av min styrka och kärlek för äventyr och påhitt. Jag heter Molly Rosenström. I mitt sommarprat berättar jag om hur jag växte upp med drömmen om att bli artist, men insjukna i svår anorexi när jag äntligen fick leva min dröm. Och hur jag som 19-åring blev mamma och började dela med mig av föräldraskapet och blev ett viralt fenomen på sociala medier. Jag sitter och gungar med min son i en lekpark i Stockholm där vi bor. Vi gungar tills det kittlar i magen och jag skrattar högt på ett nästan barnsligt sätt. Det påminner mig om hur det kändes att vara barn. Med vinden i håret, skräckblandad förtjusning och inga bekymmer. Det enda som finns är här och nu. Jag har lärt mig att omfamna och hitta tillbaks till min lekfulla sida tack vare min son. Samtidigt som jag har funnits där för honom så har jag även funnits där för mig själv och för lilla Molly. Jag klättrar upp för en hög klätterställning och ser ända ut till Djurgården och nöjesparken Gröna Lund. Jag rutschar ner och Nate skrattar av förtjusning. För 6 år sedan hade jag nog haft svårt att se mig som den förälder jag är idag. När min son föddes gjorde jag en livsförändrande resa. Jag granskade mig själv, rannsakade mina mönster och vågade titta mig i spegeln. Jag började kartlägga vilka delar jag ville jobba på och förändra för att kunna bli den bästa möjliga föräldern. Den jag vill vara och strävar efter att vara. Genom att bearbeta min egen barndom insåg jag hur ofta vi går på autopilot och bara gör som vi är vana vid, istället för att ta medvetna val och göra det vi innerst inne vill. Jag blev så fascinerad av föräldraskap, barnuppfostran och psykologi att jag nördade ner mig totalt i all forskning och vetenskap jag kunde hitta om ämnet. Ju mer jag läste, desto mer inspirerad blev jag. Vi är inte bundna till våra mönster, även om det kan kännas så ibland. Vi kan välja att skapa nya mönster och omprogrammera våra hjärnor. Och det var exakt vad jag gjorde. Det blev lite som att jag fick sätta ihop en egen nyckelknippa där jag tog bort fel nycklar och lade till nya, rätta. Fel nycklar kunde vara saker från min egen barndom som jag inte vill ta med mig och föra vidare till mitt barn. Exempelvis att känslor sopades under mattan eller att jag fick höra skärp dig eller att jag var dramatisk när jag försökte uttrycka mig. Rätt nycklar kunde vara inspiration av min egen mammas kärlek. Rätt nycklar är också de nya verktyg jag har lärt mig att använda, som att vägleda istället för att avvisa, inte bli en trotsig förälder trots att barnet är trotsigt, och att försöka vara lugn och pedagogisk även när tålamodet går på sparlåga. Vi backar bandet till när min son är 3 år gammal och inte vill ta på sig ytterkläderna. En svart jacka i storlek 86 ligger på golvet medan jag själv svettas i min egen vinterjacka som jag har haft på mig minst en halvtimme redan. Sonen är mitt inne i en trotsålder och jag får livets lektion i tålamod. Plötsligt skrattar jag till lite när jag tänker på hur det är så roligt att jag kan ha 2 så olika sidor. Alla som känner mig har blivit fascinerade när de har sett mig bli förälder. Jag brukar vara känd för att vara rastlös och ha dåligt tålamod. Och nu kan jag sitta en halvtimme i tamburen och bara vänta. Det tar absolut energi att motarbeta min instinktiva inre reaktion som är att göra som vuxna i min närhet gjorde när jag själv var barn. Himla med ögonen, hota, muta eller höja rösten tills jag klädde på mig snällt. Men det är häftigt att se hur det går att bryta gamla mönster och göra annorlunda. Kärnan i mitt föräldraskap är kärlek och empati. Barn blir ofta stämplade som jobbiga eller krångliga. Men jag tycker många gånger att det är vi vuxna som är lite jobbiga och krångliga. Barn ska få vara barn med allt vad det innebär. Det ingår lite i barns arbetsbeskrivning att utforska världen, testa gränser och prova sig fram. Och jag tror att vårt jobb som föräldrar är att vara lyhörda, förstående och jobba på hur vi kan stötta våra barn på bästa möjliga sätt. Föräldraskap blir så mycket roligare och lättare när vi vågar släppa vuxenperspektivet och gå helhjärtat in i barnets värld. Ibland kan jag bli rädd när jag kommer på mig själv med att sitta och leka med sonen medan jag i bakhuvudet tänker på vad jag ska handla i matbutiken och när jag ska tvätta kläder. Barn har mycket att lära oss och något min son har lärt mig är konsten att leva i nuet och glädjas över livets alla små underverk. Vi stannar och beundrar lövens olika färger, testar hur länge vi kan hoppa i vattenpelar utan att bli alldeles för bleta. Leker att vi är flygplan som flyger fram på gatan när det blåser. För det är ju mycket roligare än att gå normalt. Jag skuttar fram hand i hand med Nate och känner hur lilla Molly ler inombords. Hon som också brukar skutta fram skrattandes och nynnandes på någon låt. Men sen tappar bort den sidan av sig själv under en lång tid. Det är lite som att jag har fått gå igenom mina 9 liv för att komma tillbaks till så mycket av det som var jag. Från allra första början. Det är som att cirkeln är sluten nu. Jag ler i blandning av ren glädje och förvåning. Det regnar in notiser på telefonen och jag förstår knappt vad som händer. Min TikTok-video har fått över 1 miljon visningar på 24 timmar och tusentals positiva kommentarer rullar in. Jag har delat min första video om föräldraskap och den har blivit viral. I stunden har jag ingen aning om att det här är startskottet på något mycket större. Jag dricker dagens fjärde kopp kaffe och vet att det är för mycket. Snart kommer jag säkert börja darra och få hjärtklappning. Men jag har blivit en riktig kaffeälskare sedan jag själv fick barn. Precis som min mamma. Jag har länge brunnit för föräldraskap och barnuppfostran. Men inte ens tänkt tanken att mina reflektioner kan resonera med så många. Jag har ju hundratals tankar och perspektiv på lager som jag vill dela nu. Otålig och ivrig som alltid spelar jag in nya videon direkt och publicerar dem. Jag pratar om hur vi kan stärka barns självförtroende genom att fokusera på insatsen framför prestationen. Hur vi med små knep som bildscheman eller något jag kallar timermetoden kan skapa en känsla av trygghet och kontroll. Timermetoden går ut på att varva exempelvis 15 minuter aktiv lek och närvaro med sitt barn med 15 minuter andra måsten, som jobb eller hushållssysslor. För yngre barn som inte har samma tidsuppfattning som vi vuxna så är det till stor hjälp att konkret se en timer och få en uppfattning om hur länge en aktivitet pågår. Och som förälder kan det vara en stor lättnad att ha ett tydligt system som hjälper oss att känna oss tillräckliga på alla plan. Speciellt under de riktigt stressiga dagarna när livspusslet känns extra krångligt att få ihop. På mina plattformar delar jag även med mig av hur vi hemma pratar om allas lika värde, vänskap, känslor och stora viktiga ämnen som ibland kan vara svåra att prata om med barn. I bakgrunden på mina videon ser man Nates teckningar från förskolan hänga på kylskåpet. Och oftast sitter jag med en kaffekopp i handen, ibland i morgonrock eller pyjamas. Till skillnad från mycket annat i dagens digitala värld så är mina plattformar inte välplanerade, noggrant stylade eller skriptade. Det är oftast spontana tankar eller stundens inspiration som gör att jag tar fram telefonen och spelar in. På under ett år går jag från att ladda ner TikTok-appen och knappt förstå hur jag ska få ihop en video till att ha över 160 000 följare och mer än 100 miljoner visningar. Föräldrar skriver till mig och frågar om vägledning och råd. Jag som redan tidigare kände så starkt för barnuppfostran får nu ännu mer inspiration. Det som är så häftigt med föräldraskapet är att det inte finns ett enda magiskt recept med de rätta svaren. Alla barn är unika och har individuella behov. Det som funkar för en familj kanske inte alls är rätt lösning för en annan. Men oj vad jag brinner för att kunna vara ett bollplank och ge tips och idéer på hur man kan testa sig fram. Jag har precis handlat byxor till min son och är på väg ut ur butiken när jag får ett samtal från ett okänt nummer. Jag svarar och hör en glad kvinnlig röst som utbrister. Kan vi ses redan imorgon? Jag har precis läst klart ditt manus och det här är boken jag önskar att jag själv skulle ha haft när jag blev mamma. För en liten stund stannar hela omvärlden. Jag har velat ge ut en bok sedan jag gick på högstadie och valde att skriva en hel roman som slutuppgift i moddan. När jag säger hej då till förläggaren och lägger på tar jag ett stort glädjeskutt. Jag svevar på moln och nynnar glada låtar hela vägen hem. Bara några dagar senare skriver jag på mitt första bokkontrakt och nu i oktober ger jag ut min allra första bok om föräldraskap. Det har snart gått 2 år sedan mina sociala medier exploderade och det som börjar som min stora hjärtefråga har nu blivit till både en bok och föreläsningar. Jag får dagligen jobba med att lyfta barns perspektiv och samtidigt stärka föräldrar i att de är tillräckliga och kan lita på sina förmågor. I dagens värld är det mycket pekpinnar och kritik föräldrar emellan. Men jag tycker att världen blir mycket finare när vi istället hejar på varandra och funkar som en liten hejarklack för andra föräldrar. Jag brukar alltid säga att det finns många nyanser av bra föräldraskap. Jag sitter i bilen mitt i Stockholm och tårarna rinner ner för mina kinder i en blandning av sorg, lycka och lättnad. Utanför skiner solen och på gatorna går stressade män i kostym med snabba steg. Föräldrar med barnvagn i ena handen och takeaway-kaffe i andra. Utanför pågår världen som vanligt, men i mig känns det så annorlunda. Jag tittar ner på det stora vita kuvertet och läser igenom den tjocka pappersbunten en gång till. Jag, precis som så många andra kvinnor, har först nu i vuxen ålder blivit diagnostiserad och fått rätt hjälp och verktyg. Dubbeldiagnosen ADHD och autism står det i mina papper. Eller som neuropsykologen som ledde min utredning beskrev det, så är jag en extrem kombination av särbegåvning, autism, ADHD och en kreativ virvelvind. Det är som att jag kan släppa lager efter lager av alla karaktärer och roller som jag har behövt spela hela livet. Jag har varit så extremt hård och kritisk mot mig själv. Oftast har inte ens jag förstått mina egna känslor och vad jag egentligen behöver. Jag har längtat efter någon som ska se och höra mig. Men inte ens jag har gjort det. Förrän nu. Det är nog inte så konstigt att jag har tagit mig igenom mina 9 liv och alltid landat på fötterna. När jag bestämmer mig för något så blir det så. Det finns ingen plan B. Och när jag har ställt in mig på att göra något så kan ingen stoppa mig. Jag är allt eller inget. Svart eller vitt. Jag springer ett helt maraton för att jag testar löpning och tycker att det är kul. Jag brinner för föräldraskap så jag gräver ner mig totalt i forskning och skriver en bok. Jag sjunger tills jag får stå på de största scenerna och uppträda. För jag älskar ju musik. Jag sparar varje veckopeng i flera år tills jag kan köpa min hund Ruby när jag är 6 år gammal. Och en gång hörde jag en K-pop-låt jag gillade, så jag snöade in mig på att skriva 100-tals K-pop och J-pop-låtar tills jag hade flera listettor i Asien. Ja, ni förstår mitt mönster. Jag har spenderat nästan hela mitt liv med att rusa fram, jaga nästa mål, nästa dröm, nästa kick. Fallit så många gånger och rest mig lika många. Jag har inte stannat upp och känt efter. Men i samband med att jag blev mamma så blev en av mina viktigaste prioriteringar att vara närvarande. Jag lever i nuet och försöker ta in varje stund och ögonblick. Det är som att det är första gången mitt nervsystem får ta det lite lugnt. Första gången min hjärna får vila och komma ner i varv. Jag vet inte exakt vilken som var den första pusselbiten i allt det här. Men det var som att när en pusselbit föll på plats så blev hela pusslet så tydligt. Moderskapet blev en språngbräda till självreflektion och personlig utveckling. Samtidigt som mina diagnoser ledde mig till självkännedom och förståelse. Jag vågar släppa taget om allt gammalt, blicka framåt och följa mitt hjärta. I alla mina 9 liv har jag kämpat så. Men nu har jag hittat något helt nytt. Jag har hittat balans. Jag har lärt mig att vara lite lagom ibland. Vara snällare mot mig själv och göra saker för min egen skull och inte för omvärldens bekräftelse eller av press och stress. Efter över 14 år i musikbranschen där jag har förlitat mig på vad andra tycker och tänker så har jag äntligen vågat ta beslutet att börja sjunga och släppa musik på svenska för första gången i mitt liv. Jag står backstage i Stadshuset i Stockholm och ska sjunga på en fullsatt gala och framför prins Daniel. Jag vinkar hej då till Nate och min mamma på FaceTime och lämnar telefonen i logen bland högar av kläder och smink. Jag rättar till mina in-ear-lurar och stylisten börjar lägga på de stora silversmyckena som täcker halva min svarta långklänning. 2 minuter tills vi kör igång, säger stage managern och börjar leda mig upp för trapporna mot scenen. Jag ser ut mot publikhavet, men jag känner mig bara lugn. Inte som när jag var tonåring och trodde jag skulle spy av nervositet innan varje spelning. Nu känner jag mig som den där bubbliga lilla Molly i sin gymnastikdräkt hemma på vardagsrumsgolvet. Strålkastarljuset lyser upp scenen och när jag hör musikens första ton ler jag. Thank you. Min son ligger hopkurad i min famn på soffan och ber mig berätta om när jag var liten. Mamma, snälla, det är så roligt. Du var så tokig. Och jag berättar en gång till. När jag skrattar så att det sprutar och boj på både väggar och blommor. När jag försökte koka ris i en stekpanna och testa värma olika saker i mikron tills hela mikrovågsugnen exploderade. Både jag och Nate skrattar tills vi inte får luft. Han borrar ner huvudet i pricken som han ligger och kramar. Samma pricken som har funnits med mig sedan jag var i hans ålder och som nu för tiden är hans. För första gången i mitt liv är jag nöjd med att bara vara. Precis där jag är just nu. Jag längtar inte bort till nästa grej eller nästa plats. Vardagens kontraster är helt underbara. Ena stunden sitter jag och bygger Lego i sonens rum och nästa stund står jag på scen och sjunger. Ibland är jag på lekland och rullar runt i halvtjaskiga bollhav som jag egentligen har lite basilskräck för. Och ibland går jag på galor och tar bilder på röda mattan. Men allra bäst trivs jag hemma i pyjamas och i bubblan där bara min lilla familj existerar. Under mina 9 kattår har mina drömmar och mål formats till något annat än de brukar vara. Lilla Molly drömde om ett liv som internationell superstjärna som bodde i hotellrum runt hela världen utan ansvar och tråkiga vardagssysslor. Hon skulle nog bli lite chockad om hon fick höra att jag tycker det är småkul att veckohandla, synka scheman med min partner för hämtning och lämning på förskolan. Och att jag helst av allt dricker en kopp te och läser en bra bok på kvällarna. Livet är lite lustigt ibland. Men jag tror att allt händer av en orsak. Och att vi landar där det är meningen att vi ska vara. Det har gått 6 år sedan jag låg där på BB. 19 år gammal med min nyfödda son i famnen. Jag tvättar fortfarande kläder i fel temperatur nu som då. Och ibland vet vi inte om det är Nate som växer eller kläderna som krymper när jag har varit i farten. Det känns som att jag har fått växa upp sida vid sida med min son. Så mycket har hunnit hända under dessa år. Men en del saker är fortfarande lika. Jag ler när Nate åker i kyssen på min rygg från soffan till sängen. Precis som jag fick åka på mammas rygg när jag var liten. Hans bubbliga, övertrötta skratt gör det omöjligt att inte skratta lite själv. Jag släcker hans lilla rymdnattlampa och några minuter senare övergår skrattet till sömniga gäspningar. Precis som varje kväll bäddar jag ner honom och så viskar jag. För dig kommer jag göra allt i hela världen och lite till, Nate. Jag heter Molly Rosenström och du har lyssnat på mitt sommarprat. Jag hoppas att min historia kanske har väckt några tankar hos dig eller gett dig ett nytt perspektiv på något du själv går eller har gått igenom. Om inte annat så hoppas jag att du känner hopp. För jag ser min resa som ett kvitto på att det alltid finns ljus i slutet av tunneln. Våga tro på dig själv och kasta dig ut i det okända. För med högst sannolikhet kommer du landa på fötterna och hamna precis där du hör hemma.
Dagens sommarpratare var artisten och mamman Molly Rosenström. Redaktör Tommy Wallin. Sommarpraten görs av Parad Media för Svenska Yle.